God jul.
God jul, Peter Alfakir.
Ja.
God jul, Vegard Sten.
God jul, Kia.
Vet ni att unga i Kina, Japan och också faktiskt här i väst, så vi har börjat välja bort konsumtion och stress för att må bättre. Mm. Det här kallas för low desire. Det är liksom man lever i en low desire society. Man vill välja bort allt sånt som är framgång och pengar, och sen vill man bara hitta det där lyckan i det lilla.
Mm.
Det ska jag fundera mer på idag. Jag tycker att det passar sig så här dagen efter julklapparna.
Det gör det verkligen.
Ja. Vega, du förutspår att år 2026 ska bli lesbiskhetens triumf.
Ja.
Jaha.
Alltså det är så här att jag har en dröm, Akia. En dröm om framtiden. Och jag lever för den. Jag brinner för den. Permanent. Mm. Naturligt bunden. Aldrig för stunden. Och det är en dröm om det lesbiska tidevarvet. Och jag tror att det börjar 2026. Så kommer det stå i historieböckerna. Men ni ska höra vad ni hörde först. Det vill säga från sällskapet.
Peter Alfakir goes woke. Nej, men det vet jag väl inte om du gör. Men du ska prata om den här. Är det ett rollspel? Dungeons and Dragons som det där?
Som ja. Precis, men jag tänkte att vi kanske pratar mer om rollspel i sig. Och det finns väldigt många versioner, typ Dungeons & Dragons, Drakar och Demoner och sådär. Och det här är ju en spelgenre, kanske rent av en hel subkultur nu, som ställs inför sin största strid någonsin. Kulturkriget har kommit till Drakar och Demoner.
Bra, men då börjar jag.
Kör!
Så här dagen efter julafton tänker jag prata om en sån här total kollaps av människors grundläggande motivation, vilja och lust att göra saker. Alltså där all drivkraft har försvunnit eller brutit samman. Det här är uppbyggande.
Ja, jätte. Nåja. Man blir så här genast på bra humör, okej. Jag känner, fan vad härligt.
Så dundrar jag in.
Yes.
Men för en tid sen så stötte jag på en jätteintressant video på YouTube. Och den handlar om att Japan håller på att omvandlas till ett low desire society.
Mm.
Rakt översatt så kallar jag det här samhällsfenomenet då för lågbegärssamhälle. Och ekonomin heter lågbegärsekonomi.
Ja.
Jep. Har ni firat en lågbegärsjul eller en högbegärsjul? Peter, du får börja.
Jag tycker alla mina jular är lågbegärliga.
Aha. Ja. Okej, okay, alltså inga gåvor?
Nej, vi har alltid kört lo-fi julafton hos oss. Det är ingen jävla Ingmar Bergman här inte.
Aha, lo-fi. Hur är det med Vega?
Alltså herregud, jag är ju uppväxt med en far som insisterar på varje december månad att han inte ska bli kallad pappa eller Thomas utan för julgeneralen.
Jag älskar din pappa!
Och julgeneralen har ju gjort mig ganska så avmätt på julafton eftersom han har firat en så många år med honom. Så att min inställning är också low desire, för att jag orkar bara inte. Jag fick det där i 18 år när jag bodde hemma, så nu räcker det.
Okej, okay. Jag är också en sån som älskar jul.
Jag misstänkte att du var det.
Jag älskar jul, att ge julklappar. Får så jättemycket shit, så att jag har faktiskt slutat med det. Alltså jag får så otroligt mycket shit för att jag tycker om att ge gåvar.
Vadå, för att du är för bra på det typ?
Nej, jag är inte ens bra på det. Jag tycker bara om, packar in någon shit och ger bort det.
Jag tänker att det låter som du vet, alla andra blir så här, fan Kia vann igen. Hon gav de bästa presenterna till alla.
Nej.
Okay.
Alla bara säger, nej nu kommer hon igen med något dåligt inpackat shit som vi ska inte bry oss om.
Alltså jag får säga en sak till om min pappa bara, förlåt, men nu blir det så.
Julgeneralen. Alltså,
julgeneralen, han gör ju också så att han köper julklappar hela året. Alltså grejer han har köpt till sig själv eller till min mamma i januari. De slår han in på nytt i december för att få mer klappar under granen.
Ja, han är alltså lite som jag. Okej, jag känns nog nu lite. Det är därför som vi ska prata om low desire society. Det här syftar alltså på att det finns ett samhälle där många, särskilt unga, har tappat intresse för så här traditionella mål som karriär, konsumtion, familjebildning och personlig utveckling. Människor dämpar sina begär liksom för att slippa känna oro. Om man väljer enkelhet, trygghet och minimalism framför prestation och status. Och det här alltså bidrar ju förstås då i längden till en total kollaps av mänskliga drivkrafter.
Ja, och eventuellt ekonomin.
Och en kollaps av ekonomin, eller liksom det som de kallar tillväxt.
Ja, precis. Ja.
Svaret att uppnå det.
Mm.
Men om man tittar på Japan specifikt så är det ju så alltså att där är det många unga som både saknar lust och ambition. De hoppar över relationer, det har vi vetat länge. De vill inte ha barn, de vill inte ha karriär.
De har väl inte sex heller?
Nej, de är ointresserade av allt möjligt. Ja. Det är lite sorgligt faktiskt.
Mm. Mm,
och sen har de liksom, så här, de hellre hyr än äger, de åker hellre kollektivt, de kör bil. De är hellre hemma på fritid tiden än går på dyr underhållning. Liksom det är hela vägen igenom. Man undviker dyra inköp, man söker inte befordran på jobbet. Man sparar hellre pengarna än att man investerar dem.
Ja, i rena cash, va?
Ja. Mm. Ja, man vill inte jaga drömmar. Det har, ja. Och jag menar, och orsaken, det är inte så svårt att tänka sig varför är det så här och varför är det just i Japan? Så jag funderar mycket så här, de har inte likadan ekonomisk historia givetvis som Finland, men ändå liksom, om man tänker så här, efter andra världskriget så var det en snabb period av det där.
Eller, ekonomisk tillgång, ja, eller framfart, tillväxt.
Mm. Tillväxt, optimism och konsumtion. Mm. Och det där, sen så sprack Japans ekonomiska bubbla på 90-talet, och då fastnade Japan i deflation och låg tillväxt. Och det här har satt spår i då kulturen.
Ja, och det går liksom inte att stimulera ekonomin heller av den där anledningen du sa, va? Alltså att folk stoppar typ pengarna i madrassen. Mm. Så att om man skjuter till saker i ekonomin så leder det inte till någon tillväxt egentligen.
Ja,
i princip.
Och de säger väl också så här, att de har sina föräldrar slita utan att få överhuvudtaget något tillbaka. Mm. Då undrar man ju så här, är det någon idé att satsa så här mycket om man ändå inte får något tillbaka? Och då väljer de att leva då enklare. Och jag tänker liksom att det kanske viktigaste är väl att istället för att vara ambitiös väljer de trygghet. Mm. Och må bra.
Och må bra, ja.
Mental hälsa.
Ja.
Nå, i Kina finns ett likadant fenomen. Vi har pratat om det i sällskapet alltså för flera år sedan. Det här är ju liksom inte på det sättet något nytt, det är bara att nu börjar det synas.
Är det här ligga ner?
Ja, tangping.
Tangping.
Mm. Har du, Peter, hört om tangping?
Jag minns din tangping.
Mm. Tangping. Eller lägga sig platt, betyder det väl.
Lägga sig platt, yep. Mm.
Och det här liksom, det är väl samma där. Jag tycker det är intressant att de kommer från Asien, de här. Att vi ska sakta ner på liksom konsumtion. Mm. Men där är det just att folk har börjat välja bort tuffa karriärer. Istället vill man ta det lugnt. Men jag tänker att det är den här yngre generationen också som är sådär att alltså jag är uppvuxen i en generation där det högsta man kunde göra, det var att jobba. Mm. Jag jobbar, jag säger ofta stolt att jag är en arbetsnarkoman, jag älskar att jobba. Men det där, det tycker inte de unga. Som är bara så här, du dum i huvud, sluta jobba, ingen bryr sig. Och då i Kina, så det där, är man lika som då i Japan, att man tar avstånd också från det moderna livet. Man vill inte ha en bostad, man vill inte gå ut ens med vänner, man vill inte äta skräpmat, man vill inte köpa prylar.
Alltså det, man blir ju deppig, va?
Ja.
För det låter ju jävligt, jävligt deppigt. Men jag funderar lite på om det är autentiskt det här. Alltså att det är, att man verkligen är nöjd med att vara liksom bara i det där enkla, så är det väl kanske en positiv sak. Jag vet inte, jag tänker på Sokrates osökt, va, som väl gick runt i Atens matmarknad och konstaterade att kolla på all skit jag inte behöver. Mm. Fast han sa det inte med de orden. Mm. Men liksom, om man lever i det, att jag har inget behov av det här, då kan man väl vara nöjd och ganska, ha det ganska gott i tillvaron.
Det är ganska skönt när man inser att man inte behöver en massa saker. Ja. Men att det beror på förstås när man är lagd.
Precis som din jul då.
Ja, som min jul. Men att jag ju slutar med den. Får en massa shit. Sånt.
Eller precis som vad ni alltid brukar svara på om varför Finland är världens lyckligaste folk. Den här låga förväntningarna.
Ja. Mm.
Det har noll, också,
noll förväntningar liksom. Så mår man bättre.
Ja.
Jag vet inte. Är det liksom ett... Är det ett framgångsrecept?
Är det framgångsrecept också för julen då? Om man inte har några förväntningar på presenter så slipper man bli besviken.
Mm. Det är ju sant. För
har man inga förväntningar på sin partner så blir man inte ledsen när den är...
Har man inga förväntningar på något?
När den är otrogen så rycker man på axlarna. Det var nog väntat.
Ja, så kan det gå.
Eller hur? Mm. Det är egentligen inte det som kallas för stoism på något sätt.
Mm.
Eller den version som vi uppfattar som stoism.
Ja, är det så?
Om vi ska ta det här vad ni sa om Sokrates. Mm. Jag vet inte.
Ja.
Jag är inte så hemma i antikens kulturliv.
Jag tycker väl att när den här tyska filosofen Schopen, han var ju så här västvärldens största pessimist som liksom ansåg att lite, det är konstigt att han inte var finne. För att han ansåg att livet mest består av lidande.
Ja. Och herregud, vilket lidande det är.
Men han pratar ju mycket om det här också, att när man får någonting så du tror att du vill ha något, sen köper du det och sen liksom vill du ha nytt. Du vill direkt ha något nytt.
Mm. Var inte han då i sin tur inspirerad av buddhismen, det här med de låga förväntningarna?
Jag tror det. Sätt,
ta bort alla önskemål, alla sina drömmar och ambitioner, för då blir man nöjd och lycklig.
Och leva asketiskt.
Ja, men det kan ju vara så liksom lite buddhistiskt, det här tankesättet. alltså att vad ska ligga i samhällets centrum? Är det tillväxt eller är det kanske något helt annat?
Mm.
För det är det vi ska fundera på nog idag. Jag tänker för att i väst har vi ju också mer och mer börjat ifrågasätta om evig tillväxt verkligen är hållbar. Liksom, vet ni det här att prata om degrowth har blivit väldigt pop. Och också om downshifting. För, liksom, det får ju mer och mer uppmärksamhet på något sätt.
Ja, och vi har varit inne på tidigare också i podden det här med quiet quitting.
Exakt, för det är faktiskt så att vi i väst också går samma väg nu.
Mm.
Och den stora trenden när liksom miljontals amerikaner valde att lämna sina jobb, det kallas för the great resignation. Den tog fart under pandemin.
Mm.
Och det där, då börjar liksom många också frilansa och gå ner i arbetstid. Och då börjar man med quiet quitting. Jag tycker nog det är jättekul att man sådär quiet quitting liksom lämnar. Eller man var på jobbet men man gjorde ingenting. Nej. Det är inte ungefär så.
Typ så. Ja, men och att man är på sin arbetsplats så länge med så lite insats tills man egentligen får sparken.
Mm.
Att det är liksom slutmålet på något sätt att bli av med jobbet. Men man undersöker hur länge det går att faktiskt göra minimalt.
Ja, så det är trenda att man gjorde absolut
ingenting.
Det, så här, det nödvändigaste. Absolut bara det.
Jag älskar ju för sig det.
Och jag måste säga att alltså, jag kommer ihåg samtidigt som Af Klint gjorde den här kungen-dokumentären så kom också Åsa Linderborgs dokumentär om kungen. Och då kommer jag ihåg att Alex och Sigge sa att hon hade quiet quittat när hon gjorde den där sin dokumentär. För den var liksom så dålig. Hon hade bara gjort det absolut nödvändigaste.
Mm.
Det är kul att se att folk att håller på med quiet quitting när de inte riktigt jobbar.
Det låter som min journalistiska karriär faktiskt.
Det där, nu tänker jag låta lite klyschig, men det där, eller det finns en risk här, men jag tänker att jag ska ta tag i det här med den här buddhistiska tanken, Peter, som du också pratade om. Jag läste någonstans nämligen att man kan se på jag, det här är en buddhistisk tanke. Okay. Det här ska ni nu ta med där i julefriden hemma på soffan.
Jag ska sluta mina ögon först på IKEA så jag verkligen kan ta in det.
Du är en liten vattendroppe som med fart skjuter liksom upp ur det oändliga havet, glänser och far omkring. Men bara bråkdelen av en sekund innan du igen sjunker ner och sen landar du i det här gränslösa havet. Och det tänker jag liksom att det är jag som är den där ensamma droppen. Du är synlig och unik en liten, liten bråkdels sekund. Och sen smälter du samman med det stora och oändliga igen. Alltså man ska komma ihåg att vi är icke-unika. Det kanske är det som jag får ut av det här. Jag är ju en finländare, ni är svenska båda två. Jag har sisu.
Det har du, men glöm inte att jag är fjärdedels finsk så jag har lite sisu.
Okay. Det är inte du, Peter. Men du är hälften syrier.
Ja, hälften syrier och en fjärdedels tysk. Det glöms ofta bort i debatten.
tysk, okej. Okay. Mm. Right. Jag går vidare nu.
Ja, men alltså, jag tyckte det där var fantastiskt. Det gav liksom lite lugn här.
Ja, men alltså, kanske man måste komma ihåg att man är liksom icke-unik.
Ja, men för jag tror också att den där uniknessen som vi alla ska tro att vi har är väl också ett väldigt starkt incitament för just konsumtion.
Mm.
Att bygga sig själv, sitt eget varumärke.
Sitt eget brand,
Sitt eget brand, ja.
Hörrni, i oktober lanserade danska ölbryggeriet Carlsberg världens minsta öl. Har ni sett denna öl?
Nej! Jag vill inte ha den.
Jag blir så glad.
Den är minst.
Den är 12 mm hög och rymmer typ ingenting. 0,005 centiliter. Den är typ lika stor som lillfingers nagel. Grejen liksom med den här ölen är då att alltså, ja, med på den, det är en flaska, med på den är både kapsyl, etikett, det är en ölflaska. Och de har tagit fram den som en symbol för måttligt drickande.
Ja, just det.
Mm-hmm. Alltså kom ihåg att också ölen i den där ölflaskan är alkoholfri.
Man vill det är ingen elefantöl alltså?
Nej, vill uppmuntra till reflektion snarare än konsumtion. Säger också Carlsberg, jag bara, what?
Ja,
Danmark?
Visst. Danmark va?
Och det här för mig alltså in på måttlighet.
Mm.
Lagomhet. Lagom är bäst, säger man inte så?
Just så säger väl vi svenska i alla fall.
Less is more, säger man på engelska.
Yep.
I Thailand.
Less is more, säger man. Men lagom
same,
är väl...
same, säger man.
Same, säger man i Thailand.
Ja, men lagom är väl också är väl en livsstil, Peter. Alltså att vara svensk och lagom.
Ja, svenskarna är lagom. Ja.
Ofrivillig livsstil.
Landet lagom. Kallar man inte Sverige för landet lagom?
Ja.
Och sen så har Jonas Gudell gjort om det till landet, mellanmjölkens land.
Aha.
Mm.
Men förrän vi går vidare och börjar prata om måttfullhet och lagom så vill jag bara säga, för jag orkar inte hymla med det här, men Det här vet alla. Vi tömmer som bäst jorden på resurser. Vi driver på produktionen. Vi tänker ofta på, mer på vad vi vill ha än på vad planeten egentligen klarar av. Men för att jag ska kunna tala om det här så måste vi lägga den här miljöaspekten nu åt sidan.
Okej, vi mentalt förflyttar den ut i rummet.
Därför att jag vet, ja, vi flyttar ut den ur studion. Och jag vet ju att liksom, överkonsumtion har extrema effekter på miljön. Men det tänker jag inte tänka på nu. Okay. Nu tänker vi liksom... Nej, nu får ni ens stänga era ögon. För nu vet jag att det här ni båda varit med om. Också jag. Alla tre tillsammans. Aldrig någonsin. Men ni är nu på Viking Line.
Oh.
Och det finns andra båtar. Det finns Silja Line. Det finns andra. Jag jobbar på Yle, jag vet. Ni är på Viking Lines buffé. Smörgåsbordet. Vi är på den där liksom... Vi är alla tre tillsammans på kryssningen. Vi ska gå och äta. Vi är jättehungriga. Så då vill jag veta, hurdana är ni när ni äter på buffé? Är ni liksom, tar ni bara det godaste och riktigt lite och går många gånger? Eller tar ni jättemycket? Alltså äter ni av allt för mycket? Vem vill börja?
Alltså jag börjar, nu är mina ögon fortfarande slut när jag försöker visualisera den här buffén framför mig. Som också har gett mig magsjuka en gång i tiden. Det var helt fruktansvärt.
Man får magsjuka ibland av buffé.
Man får magsjuka av bufféer. Och just den här buffén på Viking Line gav mig det. Det var hemskt. Men... jag är inte måttlig överhuvudtaget på buffé. Jag matar på så pass mycket att jag efter en tallrik är liksom så proppmätt och illamående att jag knappt orkar. Men jag fortsätter. För jag ska få mina pengar värda.
Okej, och hur är det med Peter? Hur är du på buffén?
Alltså, jag vet inte om det är läge, men jag måste erkänna att jag är medlem i anonyma buffémissbrukare. Jag är lite av en buffémästare. Jag vet att min pappa på min första buffé, jag någonsin var på, jag tror han Kina buffé, så sa han sådär liksom att kött. Ta ingenting annat, allt annat är utfyllnad, det är köttet som är dyrt, det är det ni ska ha. Och sen så, min mamma då när vi var på Viking Line så är det laxen, men nu har de gjort det svårt med laxen. Det är ju jättepyttelite med lax nu på båtarnas bufféer, så att annars var det ett kilo lax bara. Och sen så kan man ta tag i resten av.
Men det är man liksom... så här. Jag brukar nog ta potatis. Jag tycker så om potatis, det billigaste. Ja, det som man blir mättast av.
Det är bukfylla.
Ja, det är ju det. Mm. Det, alltså, det kan jag inte låta bli att nämna att jag läste om den där killen i Sverige som blev uppringd av en restaurang.
För herregud, vad det här var roligt.
Ja.
Vad hade han ätit?
Han hade ätit 4 pannbiffar. Och det där, då ringde bufféägaren upp honom efteråt och sa bara, du får inte äta 4 pannbiffar när du går på buffé.
Nej.
Och då blev det ett helvete.
Ja, alltså stackars människa. Mm. Och fy fan vad fult gjort.
Alltså jag läste också att man har en buffélag nu för tiden, alltså på skoj då, i Sverige. Den har också kommit den 24 oktober, jag tror att det var då när det här typ hände. Och det är nu någon jurist som har, Nikolas Johansson, jag läste det här i Dagens Nyheter.
Vänta, får jag gissa vad han skrev?
Ja, säg.
Kött.
Nej, han säger så här. Var och en har rätt att äta sig mätt vid buffén, men skyldighet att utöva skäligt omdöme.
Mm. Okej.
Det är lite, nästan som en samtyckeslag där.
Mellan dig och buffé.
Ja. Det är okej att jag
hej snälla buffé.
Förlåt, jag äter jättemycket där, men det kan jag äta ännu lite. Nåja, men nu går vi vidare och lämnar faktiskt buffén en liten stund, för jag tänker att...
Men då missar vi en rolig sak.
No,
jag tänker på Göran Persson, Sveriges tidigare statsminister, Peter, som var så imponerad av Helmut Kohl som att han åt sådana mängder med smör. Han tar smör.
Hur kan man vara så imponerad?
Kopiösa mängder med smör.
Det är gående hjärtattack. Alltså, är man imponerad? Alltså?
Jag tar bara åt rått smör. Otroligt. Nu Kia, får du gå vidare.
Nej, men jag tänker väl så här att alla, eller vårt ekonomiska system i väst, men alltså de flesta ekonomiska system går väl ändå ut på att på något sätt ständig tillväxt.
Jo.
Alltså på något sätt. Därför att man vill väl att landets BNP ska öka år efter år. Alltså, alla vill väl nå ett samhälle där de viktigaste behoven är uppfyllda. Det är ju liksom inte att äta på buffé.
Nej.
Men det är ju nog att äta, va? Att du ska kunna ha mat, du ska kunna ha tak över huvud, du ska må bra.
Maslows behovstrappa.
Ja, människors sysselsättning. Men då funderar jag så här, finns det någon, eller liksom, inte bara de här behoven, men överlag de behoven vi har på oss i ett samhälle. Vilka behov, Peter och Vega, är genuina och vilka är hoha? Vilka är bara liksom sådana som man bara hittar på?
Det finns väl två sätt att se på det. Liksom. Behoven man har som människa och de faktiska och praktiska behov man har att bo i ett samhälle i en storstad.
Mm.
Det är ju det är tak över huvudet och mat i magen som är viktigast. Mm. Men som människa, när man har det ganska bra, så blir det ju de mänskliga kontakterna ändå i slutet.
Ja, men
att ha sina nära och kära.
Ja. Mm. Att ha sin det, familj med sig, är det inte som alltid är det viktigaste?
Jo, men familj är ju det viktigaste. Men det är också...
Men är det sant? Eller är det genuint?
Det är det jag funderar. För inte är man alltid kamratlig med sin familj.
Herregud. Och mår man så bra sen när man är med,
med
sin familj. Nu vet jag när alla är hemma med sin familj på julen. Nu kan ni sitta och fundera. Tycker jag verkligen om min familj? Är det här genuint kärlek? Hur? Eller skulle jag hellre vara på buffé med Peter och Kia och Vega?
Nåja. Ni är välkomna, bara ni står för not.
Jag tänker så här, men alltså behov av status, prylar och sånt här är ju jättemycket påhitt. Det är inte sant, det är inte behovstegen.
Nej, men det är kapitalism.
Det är kapitalism.
Ja, och det är ju skit. Ja. Men jag tror att den sortens behov är ju liksom större än någonsin. Jag menar, vi lever in i influencer-tid också. Vi blir påprackade livsstil och utseende och konsumtion all the time från alla möjliga håll.
Mm. Okej, men jag ska avsluta här nu. Mm. Men om vi tänker då att vi är då på Viking Lines buffa, eller alltså jag kan också säga så här, jag har en rik vän som väl tydligen kanske då Peters pappa. Mm-hmm. Nej, men det kan jag inte säga, men han vill i varje fall alltid smaka på allt. Mm. Så när jag går på thai-restaurang så beställer han in allt. Så smakar vi lite av allt. Det är jättekul att gå ut och äta med honom.
Ja, vad härligt det låter.
Och det är klart att man inte orkar äta allting. Nej. Men vi har ändå fått smaka på allting.
Ja.
Man får välja och vraka. Man tar lite av allting. Man äter sig proppmätt och man är liksom också kanske... Det blir mat kvar på tallriken. Häviki heter det på finska. Mm. På våra lunchrestauranger så vägs, alltså här på Yle, så vägs hävikin. Alltså, hur ska vi översätta häviki? Matsläng, matsvinn,
svinnet.
Mm. Och när jag går så här med min tallrik, så här, för jag tar alltså fortfarande, jag erkänner nu det här, jag tar fortfarande också på lunchrestaurangen för mycket mat.
Mm.
Och så slänger jag bort det och då kommer det så här, då brukar jag slänga så här 50 gram och så kommer det en så här jätteargt rött sån här face. Som är sådär, du slängde bort så här
dumma
mycket.
Kia.
Liksom att, och jag vet inte, jag funderar mycket på att ska jag kämmas för det eller inte?
Mm.
Eller ska jag skylla på kapitalismen?
Skyll alltid på kapitalismen.
men jag skulle egentligen fråga av er. Om vi nu går in för mega downshifting.
Mm.
Peter Alfakir, vad skulle du göra? Och hur skulle det gå för dig om du skulle liksom måste downshifta?
Jag tror att du frågar helt fel person. Mm. Jag håller på att downshifta ända sedan jättelänge. Speciellt efter covid har jag downshiftat. När allting blev så himla dyrt och min lön har gått upp. Eller gått liksom stilla. Så det här är jävligt trist att erkänna det. Men jag har slutat konsumera. Jag går inte längre på restaurang. Jag går inte på krogen. Jag köper inte nya kläder. Jag gör ingenting. Jag bara pysslar med det som jag tycker är viktigt. Det är min son och mina olika konstiga hobbies. Så att jag har helt checkat ut. Jag har plockat bort min stämpelklocka från det gemensamma samhället.
Men du är ju alltså... Det jag har pratat om hela mitt ämne idag är ju du.
Ja, det är jag.
Wow.
Ja, och då kan man se på det så att oj, det var ju starkt och bra gjort av dig att stå mot allt det här. Men nej, det är ju kul också att konsumera. Ni säger kapitalismen och sådär, det är deras fel. Men det finns ju jävligt kul också saker man kan göra med kapitalismen. Och det är också ett sätt att komma ut och träffa människor. Man säger det här mänskliga spelet eller interaktionen som är jätteviktigt. Så nej. Men, jag skulle gärna spendera massa pengar. Jag skulle gärna vara din kompis och plocka in de här menyerna. Jag skulle gärna bjuda alla mina vänner på massa öl. Jag skulle gärna vilja vara i centrum av saker och händelser och vara den här bjussiga typen. Men nej.
Hur är det med dig, Vega?
Jag skulle få det svårt, ska jag säga direkt.
Ja, jag kan ju säga alltså att du är tvärtom, liksom downshifting.
Mm. Jag håller ju på att upshifta hela tiden.
Jag vet ingen som är liksom i alla pjäser. Jag bara, alltså, hon är där. Alltså du gör väl inte något annat än att
jag jobbar.
När spenderar du pengarna?
Alltså det gör jag ju på min fritid naturligtvis.
Har du någon?
Det har jag nog lite grann. Men alltså nu har jag inte varit så mycket fritid på senaste. Men däremot har jag ju såna här intressen som kostar mycket pengar. Och det är ju att jag ständigt går ut på restaurang. Och köper mycket mat, även om jag älskar att laga mat också. Det är det här med att man lägger pengar på alkohol för man vill bjuda alla sina kompisar på öl när man går ut. Och det är liksom, det är den personligheten jag har byggt upp kring mig själv, vilket sen gör att jag inte har pengar helt plötsligt. Och då mår jag ju dåligt och har det jättesvårt. Men för att citera min far, som jag nu nämner igen i podden.
Julgeneralen
har sagt så här en gång. Är man fattig, är man alltid rik. För det är liksom när man har pengar, men man har lite pengar, så är man liksom, då kan man bjuda loss. Jag tror att när man har mycket pengar, eller liksom, om man är övre medelklassen, så blir man sniknare och vill hålla i de här cashen. Mm.
Nu tycker jag att vi tittar på Vega Arsten som tror att lesbiskheten ska triumfa.
Det ska jag göra. Mm. Ja, jag ska tala om lesbiskhetens kommande triumf. Alltså nu går vi ännu ett år mot sitt slut och vi ska vända blad och bli så här bättre versioner av oss själva, lite som vi talade om. Och vara aktiva och alerta på nya trender och allt vad det kan innebära. Men jag tänkte att vi istället, eller min uppmaning är att vi ska vända oss inåt, speciellt alla tjejer där ute, och fundera på oss själva och vårt kärleksliv, om det behöver en ny start. Alltså för att gå pang på rödbetan så tror jag att lesbiskhet kommer vara hett och inne 2026. Jag läste just en intervju med 90-talskändisen Susan Powter. Kommer ni ihåg henne?
Jag minns inte.
Nej. Men skitsamma. Hon är alltså framgångsrik och numera är hon liksom urfattig och lever på att leverera mat hem till människor. Hon är alltså en sån typ av kusk som kör runt det. Men hon mår bättre än någonsin. Och det är för att hon har blivit lesbisk, eller hon har varit lesbisk ett tag, men hon talar om det som det som har gjort att hennes liv är bättre. För att citera: "Now I'm a huge lesbian, total lesbian, great love affairs, many girlfriends, big fun, best fun ever."
Alltså, hon låter också lite galen. Alltså, det är som att tagga ner nu.
Best fun ever.
Best fun ever to be lesbian.
Precis.
Okej, okay, tror vi på henne?
Det är det jag faktiskt gör. Jag väljer att tro på den här fitnessguren. Hon har en skarp blick som tränger in i en. Och då litar man på att det hon säger är sant. Och vi har ju liksom pratat om huruvida det är tunt att ha pojkvän eller inte i sällskapet tidigare. Och vi har väl lyckats konstatera att det typ är det. Eller står vi fast vid det, Kia?
Alltså vi har väl konstaterat att det är töntigt att ha pojkvän 2025-2026. Vi är på väg med stormsteg in där. För att det är status att vara singel som kvinna.
Ja,
var
precis.
Men det var väl det också. Det ska liksom, det är pojkvännerna vill nog ha flickvänner, men flickvännerna
vill inte ha pojkvänner. Nej, och det är liksom cringes här att lägga upp bilder på sin pojkvän på nätet och så vidare.
Ja.
Men jag tror att det då är att nästa steg är väl kanske då att fundera över om huruvida man ska vara singel eller inte. Och kanske man ska rikta sig bort från männen till kvinnorna.
Mm-hmm. Ja, att man skulle inte ens behöva vara... För äldre människor, när jag har pratat om det här på stan.
Ja.
Men så här, tycker du att man ska ha en pojkvän eller inte? Så säger nog många också så här, alltså kvinnor, att jag vill nog vara ihop. Och då tänker jag liksom, att är det där lösningen?
Ja, men kanske det. För jag tänker också på det Powter säger. Alltså great love affairs, many girlfriends. Att det inte behöver betyda att du ingår i ett klassiskt, vad heter det?
Hetero
liksom, par tvåsamhet. Utan du kan lämna det och ha, vad heter det, helt enkelt många här partners. Både liksom intimt och känslomässigt.
Ja.
Och vi vet ju att, eller studier visar ju att män ofta generellt är mer svartsjuka sexuellt just än vad kvinnor är. Så att jag tänker att det bäddar också för detta. Men
alla vinner.
Alla vinner. Så liksom alla nyblivna singelkvinnor kanske ska fundera som sagt på om det är dags. Och det här är min liksom globala spaning att det här håller på att hända. Men jag har också en lokal anledning som hör bara till Helsingfors.
Okay.
Och det är att jag tror på en kulturell backlash. Nu får ni hänga med här. Alltså det kommer förmodligen inte ske redan 2026, men jag hoppas på tidigast 2027, eventuellt 2028. Alltså vi ser två hyllade teaterföreställningar just nu i Helsingfors som har homomannen i centrum, och det är alltså Amos A på Svenska Teatern och Våldets historia på Lilla Teatern.
Sant. Ja.
Sen har vi också fantastisk föreställning, vad heter det? Jag har inte sett Amos A eller Våldets historia, men jag har hört mycket gott om båda.
Båda.
Och de var bra.
De var bra.
Båda.
Båda var bra på sitt sätt. De har nog förstås... Jag är ju ingen teaterkritiker, men herregud vad jag kan vara kritisk.
Det kan du vara.
Jo, jo, absolut. Speciellt mot scenkonst, för det är min svåraste konstform.
Oh, men det är det för många.
Ja, jag tycker det är svårt att se på teater.
Men var det, då frågar jag dig, var det mycket om Amos A's eventuella homosexualitet med i föreställningen?
Ja, det var nog där. Det var jätteintressant. Mm. Och det där klart att Våldets historia handlar ju om Edouard Louis, som är alltså författaren till de här... No, Våldets historia och den här... Det baserar sig på två av hans böcker. Mm. Så det där, den är ju verkligen, det är ju en pjäs som handlar om hur det är att vara homosexuell.
Exakt, och det är ju fokus.
Ja, det är fokus.
Precis. Så jag tänker liksom nu att tiden kanske är mogen för lite lesbiska draman på våra teaterscener. Alltså homomannen sprang så lesbiska kvinnan kan gå, tänker jag mig.
Men vet du vad? Nu när du säger det där, Tove...
Ja, vi har Tove, ja.
Tove hade, och sen hade ju kommit den här boken Tre öar av Sofia Jansson, där hon pratar om att homosexualitet bland sina, hos sina föräldrar.
Men du ser, här har vi argument för att det är på väg.
Ja,
ja.
Alltså jag, vilken spaning.
Jag är inte helt dumt ut det här alltså. Och liksom såklart, det kan jag ju säga till alla, jag sitter här som lesbisk transkvinna, så att är det någon som behöver en historia så finns jag, det är bara att höra av sig. Fiska jobb på sällskapet.
Ja, det får man.
Ringa eller mejla. Men vad heter det? Och jag tror då att när det här lesbiska dramat kommer in och avsaknaden av det idag, att det är på ingång, tror jag också har att göra med att det kan öppna upp för många kvinnor att ta den här vägen. Men det här är en tjejgissning såklart. Men jag tror ändå att det ligger någonting. Och du säger, Kia, att det är en bra spaning.
Jag vet inte, Petra. Tror du på Vegas spaning om att vi, alltså lesborna trumfar nästa år?
Så 2026 ska bli lesbianismens stora år.
Ja, är det för tidigt, Peter?
Jag vet inte fan, alltså jag tror att du har helt fel. Jag är så jävla...
Okej.
Okay. Så jävla pessimistisk inför nästa år. Jag tror att det är precis då hela skitshowen kommer braka loss. Om det finns någonting som kommer vara helt, helt ute, så är det en lesbisk kvinna.
Ja, du tror det.
Jättebra,
jag tror det. Men jag är otroligt deprimerad, åtminstone för vad jag ser på sociala medier och på TikTok och så vidare. Det är sån otroligt hårt tryck just nu.
Ja, alltså saken är den att jag håller ju egentligen med dig i sak, för jag ser nog samma utveckling. Men så här, när vi börjar närma oss årets slut, så gör jag ett försök att se glaset som halvfullt. Men nu är det en satans backlash vi ser vad gäller framgångar för HBTQ-rörelsen eller vad det nu kan vara.
Ja, men det, ja.
Progressiva krafter.
Gud, vad synd att den här pessimist halvtomma glaset Peter.
Sorry!
Det är okej, okay,
vet du vad, jag ångrar mig. 2026, lesbianismens år.
Nu kör vi.
Ja, eller de lesbiskas år. Kan du inte bara liksom ge mig en skön vision av vad det skulle kunna innebära för mig som hetero, så kallad cis-man? Vad kan jag förvänta mig av 2026?
Men alltså, för det jag försöker komma in på är vilka fördelar vi har av det här. Och nu blir det ju, jag kan ju inte rikta mig till heteromannen, nu riktar jag mig till kvinnorna där ute. Ja. Men rent kulturellt så klart att det finns exempel. Nästa år ser vi exempel i filmen Mother Mary, som är en lesbisk kärlekshistoria i centrum. Kommer, jag tror att det kommer bli en superbra film, vad jag har liksom läst och tittat på trailers och så här. Och på scenen, Peter, så får man väl helt enkelt se kanske mig då. Kanske dags för mig att skapa ett lesbiskt drama om tiden är inne.
Kanske det är du som ska skapa det.
Kanske jag som gör det här.
Kanske
det,
du sitter och bara pratar.
Ja. Du skulle kunna göra en jävligt bra Tove Jansson, tror jag. Erika Bandler.
Vivica Bandler.
Vivica Bandler, men det kanske har skildrats för mycket. Finns inget annat?
Men Hagar Olsson och Edith Södergran. Kanske.
Kan inte name droppa lite till?
Alltså jag känner mig verkligen satt i skiten nu.
Nej, förlåt. Men vi måste vara snälla.
Ellen DeGeneres och... men jag tror att just Tove Jansson skulle vara bra.
Ja. Men jag tänker vända mig till kvinnorna nu istället och fundera på vilka fördelar som kommer av det här. Och vi har några punkter där som jag snabbt ska avhandla. Ja, vi har studier som visar att i lesbiska relationer så har vi mer jämlikt sex. Kvinnor når i större utsträckning klimax. Själv känner jag många kvinnor som liksom berättar hur de har under hela sina liv aldrig fått en orgasm med en man. Och sen så är de med en kvinna och då händer det plötsligt. Alltså, jag tror att det finns generellt en större fokus på gemensam njutning kvinnor emellan. Eller är jag ute och cyklar, tror ni?
Det kan hända.
Det kan hända.
Det kan hända.
Ja, men jag säger bara studier. Studier. Och liksom att kvinnor som lever tillsammans har större förståelse för varandras utmaningar. Då båda vandrat igenom livet just som kvinnor. Man har mött liknande utmaningar som ojämn fördelning av hem, omsorgsarbete, strukturella skillnader i makt och lön. Och att man i större utsträckning utsätts för våld och trakasserier. Och att förstå de här sakerna tror jag är en klar fördel. Och sen slutligen så är det ju så att kvinnor separerar i större utsträckning än män. Och det här ser jag faktiskt som en positiv aspekt. För alltså, vem vill stanna i ett dåligt förhållande?
Jag skulle just säga att jag läste i HBL någon sån här grej. Nej, men det var väl överallt att det visade sig att liksom homosexuella par...
I större utsträckning
skiljer sig.
Ja.
Men du ser det som något...
Ja, för att om du väljer att bli lesbisk 26 så betyder det inte att du kommer träffa din sista partner, utan kanske bara en på vägen. Och att då kunna separera och gå vidare, bra grej. Och det finns också en, jag har läst på om att, vad heter det, lesbiska fortsätter också ofta vara vänner efter att relationen har tagit slut. Så att du liksom träffar Kia, du kommer träffa en ny, göra slut, fortsätta vara kompis och sen träffa en nästa.
Okej, gud vad tungt.
Tungt tycker du?
Kan man bara träffa någon så får man inte vara med den.
Ja.
Okej, jag ska inte nu sticka hål på den här. Ja, ja, go on. Har du någon mer som skulle kunna liksom stärka din vision om att lesbarna kommer trumfa?
Herregud, jag vill bara bjuda in alla till ett nytt lesbiskt år 2026. Det är dags att lämna pojkvännerna bakom oss och krossa normer kring sexualitet. Så häng med allihopa.
Kanske vi säger ja, tack. Mm. Vad säger du, Peter?
Peter är mycket
absolut
skeptisk.
Det är dags, äntligen.
Nu får han bli lesbarna, ja. Peter. Bra, tack. Det tycker jag ändå var en spaning som heter duga. Och med detta sagt så vill jag ingenting hellre än att du, Peter, berättar till mig om rollspel.
Ja, jättegärna.
Ja, okej. Okay. Är ni redo att nörda ner er lite grann?
Så redo.
Jätteredo.
Jag vill bara börja med att jag har aldrig i hela mitt liv spelat ett rollspel.
Inga rollspel utanför sängkammaren, så att säga.
Nej, ja. Kanske så, ja. Kanske vi säger så.
Där lämnar vi det.
Där lämnar vi det.
Ja, jag kanske ska säga sådär då, att måste erkänna här att jag älskade rollspel när jag var liten. Pojk, eller rättare sagt då kanske när jag var fjunig tonåring. Det fanns liksom ingenting bättre än mörk och kulen decemberdag. Skolka från skolan, smita över till kompisen i grannhuset och köra ett episkt äventyr. Och även om jag var ganska så rejält chubby, överviktig och sådär mobbad halvarab i verkligheten, så kunde jag då helt plötsligt transformeras till att bli en underskön, vis, tusenårig alv. Eller en stark och driftig dvärg med en stor stridsyxa, eller varför inte då en mystisk magiker. Det var liksom alltid nya äventyr, och då ofta så skulle man då besegra något farligt monster eller lösa svåra gåtor. Ett felsteg, en för svår motståndare eller ett dåligt kast med tärningarna och allt kunde vara över. Visst låter det spännande?
Alltså jag måste säga att det är onekligen lite mysigt när du berättar det sådär. Att jag kanske undrar att har jag missat någonting under hela mitt liv? Är det här svaret på alla våra frågor? Att vi borde spela mera rollspel?
Det är också något med hur du la ditt röstläge som du vaggade in och sen var väldigt härlig.
Vad är det?
Härlig miljö.
Nej, vad gör
jag? Mörk.
Härlig mörk miljö.
Ja. Ja, jag vet. Jag brukar faktiskt, när jag jobbade på restaurang och stod och stekte sådana jättesega entrecôte, för att jobba på Åhléns lunchrestaurang, så brukar jag liksom ropa upp i mikrofonen så här: nummer 34, entrecôte är klar, kom till disken.
Det här är... Alltså när Peter pratar blir jag ännu mer heter han. Ja. Förlåt.
Det är sexigt.
Det är sexigt när han pratar.
Det känner till och med jag.
Det pirrar i magen.
Vi pratar precis om vad heter det, bufféer. Så att, det är där jag har min starka sida. Mm. Nej, men jag vet inte. Det kanske är så att de som har spelat rollspel vet vad det är. Och de som är utanför har liksom... Du kanske tillhör de här tuffa flickorna i skolan.
It girl.
Va? It girl som hade hästar och
exakt,
sånt.
Exakt, jag var en ponnyflicka.
Ja. Eller jag hade massa pojkvänner och åkte raggabil och sådär. Jag
exakt,
vet inte.
Du berättar om mig nu.
Ja.
Runt Borg och Torg.
Men vi hade inga raggabilar, inga hästar och inga flickvänner. Vi var som ett litet lesbiskt kollektiv så att säga.
Yes.
Jag och mina vänner. Men varenda rollspel som kom så köpte vi det, vi läste in oss på det, vi var otroligt ambitiösa, alla svåra ord som fanns i de här böckerna, ofta var på engelska också, studerade vi i uppslagsböcker, det var så vi på den tiden lärde oss engelska faktiskt. Men har du spelat några rollspel?
Alltså jag är ju den här typen som jag var ganska sportig och sådär på högstadiet. Så att det gjorde ju att man inte kunde syssla med sånt lite som Kia var inne på. Det var ju inte coolt. Men jag njöt ju av att sitta hemma och spela alltså Elder Scrolls, som är alltså ett rollspel som man spelar, ett videospel. Eller på dator satt ju jag. Och där skapade jag, precis som du beskrev det, karaktärer som jag kunde gå in och leva som och så vidare. Så att det var en upplevelse för mig ensam, inte i grupp.
Jag tror också att det är många som glömmer bort att, att de som har spelat väldigt mycket rollspel också, inte bara att man samarbetar och fantiserar tillsammans, man bygger den här gemenskapen, man lär sig färdigheter, sociala färdigheter, även om man sitter i en källare och spelar tillsammans med andra nördar. Det är också det att, att den är otroligt kreativt. Men det speciella är ju då det här rollspelet också, det hörs ju i själva ordet, att man går in i en roll och en personlighet som man inte har i verkliga livet. Mm. Och man kan då hoppa mellan olika raser som finns, till exempel människa, varulv, ors. Och det ska komma till det här kulturkriget då. Och det är att i de här olika raserna som man kunde välja i spelen så tillhörde olika egenskaper och karaktärsdrag. Till exempel en dvärg får automatiskt plus på sin styrka. Den är driftig, den är rädd för vissa saker, det kanske inte kan vara bra på magi. En alv är intelligent och charmig, plus på sin karisma som det heter. Ett troll är alltid korkat men starkt och så vidare. Mm-mm. Och det här biten då som det bråkas om just nu är det stora spelbolaget som heter Hasbro, som är en gigantisk, har massa olika spel och leksaker, äger Dungeons and Dragons, och det är Dungeons and Dragons nu som har försökt uppdatera eller modernisera sina regler och sina beskrivningar av olika raser. Och i centrum för den här kontroversen står orken, som då är så att säga, en slags blodshungrigt och själlös, en blodshungrig och själlös ras som ofta framställs med mörk hy, tjocka läppar, djurlik, sneda ögon och med låg intelligens. Mm. Och det är många då som tycker sig se rasistiska undertoner i det här då, och har kritiserat Hasbro för att förstärka de här rasistiska idéerna och att, att särskilda raser har vissa essentiella egenskaper jämfört till exempel med svarta och vita till exempel. Mm. Vad tänker ni om det?
Jag måste läsa liksom, jag läste den här nyheten, måste läsa många gånger så här, för när jag är så icke insatt i den här världen. Mm. Jag tycker nog att det är helt bra med en uppdatering. Mm. Jag vet att den här, det som också väl någon där på Hasbro har gjort är att, att om man inte mår bra som spelare i den här, i, när man spelar, så får man också rapportera det. Att om man känner sig utsatt.
Just det.
Och, som mobbning.
Ja, och det tycker jag väl att, alltså att det liksom, man kan avbryta spelet om man känner sig obekväm. Mm. Det var någonting som skulle komma, alltså som en sån ny grej. Det här tycker jag väl att låter bra, men jag vet inte, för jag är liksom så oinsatt.
Ja, jag är inte heller riktigt insatt, men spontant tycker jag också att det låter som en bra sak och som att det borde locka till sig nya spelare också. Jag tänker att det, du talade om också om det som Peter, en sån positiv upplevelse för dig. Att en sån positiv upplevelse kan nå fler om man inte har liksom, så att säga, triggande element som kan kopplas till rasism till exempel. Men jag antar att spelcommunityt är rasande över det här.
De delar in sig. De har ju ett... ja, det finns ju de som är hardcore, old school, och så finns det väl de som tycker att det här är helt okej. Okay. Men jag tänker, om vi skulle bara fokusera på orchen då, eller orken, så kan man gå tillbaka till att, att det bygger ju på nordiska, eller allmänna sagor som om troll och så vidare. Men Tolkien, J.R. Tolkien som skapade Sagan om ringen, i hans värld, och det är väl liksom hans varelse som sen har blivit orchen för oss för, i bredare.
Och det är typ en degenererad alv, eller?
Det, ja, det är olika teorier kring det här, om det är en egen ras eller om det är en alv som har genererats och förstörts och torterats i Mordors grottor och så vidare av Sauron, och Sauron skapade sin egen variant som var en slags Uruk-hai som skulle vara intelligent och farligare, större och starkare ras och så vidare. Mm. Men den skapelsen kom ju ur Tolkiens samtid som de, liksom, det brittiska imperiet var på höjden av sin kultur, och man såg det som höjden av mänsklig utveckling då. Och orken, om man tänker då som i koloniala termer, så var det lägre stående, det var barbarer, de var våldsbenägna, de gillade att styras av
drifter.
Starka drifter eller starka överherrar, de var gärna, vad heter det, servila och slickande liksom, samtidigt som då de ville mörda en.
Men Peter, handlar inte Dungeons and Dragons om man går till början av liksom, alltså var det börja, så handlar det inte ändå om Konstantinopels fall.
Var har du fått det ifrån?
Alltså, men jag läste någonstans alltså att när Konstantinopel föll så försvann den sista romerska civilisationen från världen. Och liksom flyktingar från staden då flydde västerut och det här bidrog till att starta renässansen. Och sen har Konstantinopels arv på något sätt påverkat då religioner för massa människor och forma hur vi ser på Europa, hur vi ser på Mellanöstern. Och det här har också inspirerat i en bok som sen har också inspirerat i det här spelet.
Det kan mycket väl vara så, men man kan också lägga in det här med precis som Europas syn på den muslimska världen.
Och det är därför jag säger att det är
som
ju,
den andra.
Att det är ju liksom att titta på tolken. Vad heter så här bra kan?
Sagan om ringen.
Jag har förstås sett Sagan om ringen. Ja. Aldrig läst dem, men jag har sett alla tre när de är det tre filmer.
Det är tre filmer.
Nu ska
det är
jag sluta filmer, prata med tre.
Har du sett the extended versions?
Nej,
eller de vanliga?
Nej, jag sitter de vanliga. Men i varje fall så, jag menar inte, det är ju, alltså det är ju, om man liksom tittar med, liksom sätter på så här rasistglasögonen så hittar man ju ganska mycket så här, va?
Men det man också hittar är ju, man hittar ju, hoben är ju quiet quitters. För att återknyta till det. De tar det lugnt och har det ganska bra.
Och alverna är lesbiska.
Ja, det är de lesbiska
alverna. Men vi knyter upp allting. Men bara min point var kanske mera den att om det är då så att det bygger på en sån här bild av hur Europa uppstår och hur vi kämpar mot de fruktansvärda svartmuskiga araberna från Mellanöstern, så blir det ju ganska rasistiskt. Och då tycker jag väl att 2025-2026 kan vi väl alltså uppdatera oss lite, eller? Det tycker väl inte Elon Musk?
Nej, precis. Men det här har ju blivit som ett slagträ i den här debatten. Just det här att man ska ändra på någonting som har varit. Det var ju samma sak när de gjorde Sagan om ringen här och Amazon Prime köpte rättigheterna och gjorde en helt ny serie. Mm. Där de bytte ut dvärgdrottningar som var svarta eller mörkhyade. De bytte ut Galadriel, blev en helt annan, hon blev en ung kvinna som kämpade mot alla odds och så vidare. Mm. Långt ifrån Tolkiens ursprungstankar kring hur det hela skulle se ut. Det var ju också, folk var rasande, man ville absolut inte ha en svart dvärgkvinna.
Mm. Sen var det också en ganska dålig serie.
Den var usel.
Ja,
den var usel.
Alltså
Men det var lite mysigt ändå att vara den världen en gång till. Man saknar Peter Jackson. Hobbit-trilogin var inte alls mycket att hänga granen. Nej. Det var 15 minuter av sjungande dvärgar till exempel. Det var otärdligt. Mm. Men det var lite mysigt att vara den världen. Sen så ju längre det gick desto mer outhärdligt blev serien också. För själva skrivandet och storyline och allt uppe var så jävla patetiskt uselt. När de hade så fantastiskt grundmaterial. Men återigen, det var också det som plockas upp på det här det så kallade kulturkriget. Och man kan tänka, precis som du sa, att det finns en historia om att det fallna romarriket. Det finns också det fallna Atlantis. Det finns också i andra, nu bara tänker jag så här splittrat. Till exempel i mormonska kyrkan så finns det också en föreställning att de sydamerikanerna och så vidare var fördömda av Gud i Josef Smiths version och så vidare. Så det finns ju allt den här vi och dem, mörkhy, onda, våldsbenägna och så vidare. Så det, visst kan man säga att på något sätt att det förstärks, men man kan också se det som ren fantasy. Och jag var inne på det här med orcherna, och du och Vega är väl lite yngre än mig, ganska mycket yngre än mig. Mm. Så du har ju växt upp med en annan syn på orcher, för sen så kom, efter Sauronringen så kom den här World of Warcraft, om ni kommer ihåg det.
Ja.
Och där kunde man också spela orcher, eller orker som ni säger, och där var det inte så att de automatiskt var onda, utan där var de lite ibland också som underdogs. De hade egna familjer, de hade egen vilja, egna ambitioner för sin egen ras och så vidare.
Men det säger väl något om just uppdatering över tid?
Precis, alltså, men jag tror att den här uppdateringen, efter World of Warcraft fick man en syn på det. Men här, de här raserna kan man också spela. Mm. Jag måste också erkänna att vi tyckte det var jättespännande att vara orker när vi spelade. Mm. Vi tyckte om också att leka det här med rollspel. Att någon tyckte väldigt mycket om att vara kvinna hela tiden. Mm. Och så fick man spela ut det, att man, man kanske var en liten fjunig tonåring, men i sina fantasier så kunde man vara en häftig liksom magiker av kvinnligt kön. Man kunde gå in i situationer där man fick flirta med män och så vidare. Så det har alltid varit så att den här världen har lockat minoriteterna, lockat hbtq-människor för att man, det finns en större frihet där och släppa sitt egen jag, släppa sin egen personlighet och vara någonting annat.
Ja, och sen är det inget som säger för att ramarna finns och ramarna kan ha liksom negativ koppling, så betyder det inte att innehållet i sig som man håller på med har det.
Nej.
Nej. Mm.
Precis, men och vad Hasbro har gjort då som en uppdatering, och kan man diskutera om det är verkligen någon förändring egentligen, är att man har, istället för att en ors har minus 2 intelligens och en värja plus 2 i styrka och så vidare, så man har ju en rollkaraktär, så kastar man tärningar och så får man olika egenskaper ifrån hur bra man kastar tärningar, och till det så lägger man till de här plus- och minuspoängen. Så säger de alltid så här, ja, men vi tar bort det där med att raser har olika egenskaper på det sättet, ni får själva välja plus och minus. Okay. Som man får. Mm. Och så får man själv lägga om man vill vara en väldigt intelligent ork då till exempel.
Just det.
Och så har man också då, för att vara mer inkluderande, så har man också haft med lite sådär förklaringar i sina monsterböcker och monstermanualer, sådär att det har funnits texter om att det har funnits väldigt mycket sexism, för det är väldigt mycket också sexism i den här världen, och rasism i tidiga Dungeons & Dragons böcker och sådär, och det vill man då förklara. Men om man tittar på forskningen då, om det här verkligen är någonting som behövs göra, så kan man tycka att det här är ett icke-problem. Mm. Man har gjort undersökningar på de som spelar, och det fanns ingen liksom direkt koppling med att spela Dungeons & Dragons, att man skulle då vara etnocentristisk eller rasistisk. Mm. Endast 10% tyckte att framställningen av orker var stötande eller rasistiskt. Och så man liknar liksom den här hysterin på 1980-talet kring videovåld eller satanism.
Just.
Men, och så kan man också paradoxalt, alla andra kritiker menar då paradoxalt att den här typen av problemformulering är mer rasistisk egentligen än vad de ursprungliga boken är, eftersom man då själv kopplar att det finns en koppling mellan en ork och de svarta. Det fanns liksom inte ursprungsgrejen, utan man ser utifrån sitt eget filter och då gör man den kopplingen.
Ja.
Och man lägger in den rasismen där. Det här är bara fantasy.
Ja, det är ens egna rasistiska värderingar som skiner igenom.
Ja.
Och du var inne på Elon Musk, och han har också varit med i den här debatten. Det var för ett år sedan någonting, så tweetade han då, vad i helvete är fel på Hasbro? Må de brinna i helvetet då, för att de håller på att göra de här förändringarna. Och där kommer hela den här högersvansen med Musk och på de här olika forumen. Och han sa också att han funderar på att köpa Hasbro. Hur mycket kostar Hasbro, säger han, så kaxig som han är liksom. Och då har liksom lyft den här nischdiskussionen om rasism och inte rasism i World of Warcraft och Dungeons and Dragons till att bli en del av kulturkriget. Och då kan man fundera på hur skulle då rollspelen se ut om Musk köpte Hasbro? Vad tror ni, vad skulle man få för sorts spelupplevelse i Musks värld?
Men alldeles fruktansvärd. Jag menar, han är ju... Jag tänker liksom, för är det inte de här kritikerna är sura på att de säger att man gör sådana här nya regler, man vill ha mera... vad heter det? Alltså mångfald, man vill ha mera, alltså att alla människor ska, inkluderar alla. Så säger de att det sker på bekostnad av spelets autenticitet. Och det är väl det de är ute efter.
Men man vill ju inte vara i Musks huvud. Nej. Alltså det känns som en fruktansvärd plats.
Man vill verkligen inte vara där.
Det är Sauron, jag tänker.
Ja.
Men ja, det kan man ju tänka sig att det inte blir så himla spännande äventyr.
Men jag menar, men den här, alltså den här
Dungeons and Dragons. Ja.
Alltså när har den skapats? Är det typ på 70-talet?
Det är typ på 70-talet, och det var då bara en liten skara entusiaster. Sen kom den i en tidig faktiskt översättning till svenska 1984, tror jag. Första Drakar och Demoner kom. Mm. Och sen så kom Drakar och Demoner Expert 1985, tror jag, någonstans där. Och det var då det exploderade i Sverige. Det kom de här olika rollspelsbutiker där man kunde gå och köpa tändfigurer och allt det där. Så det blev som en liten vurm kring mitten av 80-talet och 10 år framåt högst.
Jag menar, jag är ju uppvuxen på 80-talet. Jag vet ju liksom att det finns en bristande respekt för kvinnor på 80-talet.
Ja.
Liksom, jag vet inte överlag hur man såg på saker och ting. Vi har ju faktiskt gått framåt. Alltså, det är väl det jag tänker, att i det här kulturkriget som man pratar om, eller man pratar om hur hemskt det var woke. För det är det, jag menar, någon har ju kallat de här Wizards of the Coast för Wizards of the Woke, vilket tycker jag är kul. Yeah. Men liksom, det är ändå så här att jag kan väl ändå säga att vara politiskt korrekt är väl ändå något man vill eftersträva. Alltså, för mig är det väl fint att vara vara woke, alltså det är väl det man vill vara.
Ja, det är väl det man vill vara, men det är väl också, vad heter det, jag läste någon kritik av wokeness, alltså från vänsterhåll, som påtalade det här att vi, liksom den progressiva vänstern, fastnar i såna här typen av icke-diskussioner, att det upptar så mycket av vår tid när vi egentligen har verkliga fiender som vi borde enas liksom kring att bemöta, istället för att hamna i debatter om saker som inte faktiskt påverkar så mycket.
Ja, det kan väl hända där, att du har en poäng där, att det liksom är onödigt gnäll.
Det är ju en del av det här också, att även om man gör de här på ytan förändringarna för att inkludera folk, så kanske man inte heller landar rätt i allt. Jag tänker så här, att om jag som tonåring som spelar det här spelet, jag skulle inte ha någonting alls emot det där att man frivilligt får lägga ut raser. Jag tror inte ens vi tänkte på det sättet. Det var lika ballt att vara liksom någon ors som att vara en krigare eller någonting alls. Däremot så tänker jag att om man börjar, det finns ju också den här, om man har sett Sagan om ringen, så är det otroligt många orker som slaktas.
Ja.
Och det är liksom man spetsar dem, man lämlästar dem, hugger av huvudena, och man blodet flyter, man sticker ihjäl dem i tid och otid, man kan liksom skjuta på dem när som helst. Det är också ett slags avmänsklig förgenandet. Och när vi spelar, så vet jag vet inte hur många troll eller monster som jag mördade. Och man tyckte det var häftigt, och nu går man vidare, eller man till och med stod där och flodde dem för att komma åt huden. Och sådär. Vill man verkligen se på orkerna som riktiga individer? Va? Vill man tänka så här när man slaktar dem, att det här är en person? Vill man tänka på det här stackars trollet som man lockade ut i solljuset och som sen förvandlades till sten och pulveriserades? Vill jag tänka att det där trollet har en liten familj i sin trollgrotta nu, och nu gråter barnen? För det är det här andra sidan av det, att det blir inte samma spelupplevelse. Eller så fördjupar det, och så får man stå, man får ta det moraliska ansvaret av att nu mördar det här trollet, men det kan mycket väl ha barn och familj, vilket som det ser ut i verkligheten också.
Du fick det.
Du gjorde det, Peter.
Du gjorde det, Peter. Du vann. Men också tack till Vegard. Jag tror kanske nog också på en lesbisk
revival.
Och jag tänker väl alltså att jag säger det också för att jag är snäll, för det har just varit jul.
Ja. Och man äter pepparkakor.
Och på buffén.
Och på buffén.
Jag heter Kies Fetihin, och det här är Sällskapet. Vi säger hej då.
Hej då.
Puss och kram.